Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Live from Kungsholmen, Stockholm, it's your favorite true crime podcast, Mood, 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 with Karin Landry in one corner.
Oh!
And Anna Sandell in one corner.
Woo! Jag vet inte om jag
Let
var...
the rumble begin!
Alltså, var jag min egen publik?
Eller var det själv,
så jag hälsar numera?
Det är så du hälsar numera.
Oh!
Så att, välkomna till Mord mot mord, alla lyssnare.
Verkligen.
Ännu en vecka.
Nu måste jag sjunka ner din soffa. Vet du att jag pratade om din soffa i helgen?
Gör du? Pratar du inte om mig, men du pratar om soffan?
Nej. Det är...
Vad sa du? Sa du att den var skön?
Ja.
Mm. Den är ganska skön.
Och att den är så skön, men den är också så liksom stor. Mm. Alltså jag tycker att det är otroligt att du och jag kan...
Bo i den här soffan.
Ja, utan att ens störa varandra.
Mm. Den är väldigt stor. Men
det är
jag lever ju mitt liv
vet
i den här
soffan. Innehåll.
Det är sant content. Du var ju i Göteborg i helgen.
Japp, jag träffat lite några av våra lyssnare.
Vad roligt.
Vilket alltid är så himla mysigt. Mm. Till att det kommer fram några så urgulliga tjejer som man får prata med en stund.
Härligt.
Ja, det är verkligen kanon.
Jag har ju en kompis som jobbar på en restaurang här i Stockholm som du tycker väldigt mycket om. Som heter Bananas.
Ja.
Och hon hade någon gång jobbat och hört typ, hon bara, gud, jag känner den här personen. Och sen sa hon bara, nej, det är ju Karin.
Ja, för hon hade hört rösten.
Då sa jag att nästa gång hon kommer tycker jag du ska säga hej. Så ja. Nästa gång hon kommer så kommer Malin säga hej till dig. Nej, alltså nästa gång du kommer dit kommer hon
säga... Nästa gång Malin kommer hem till mig så tänker hon hälsa. Ja. Innan hon har ju mest bara klivit på.
Bara stampat rakt in.
Skön.
Nej. Ja, men precis.
Ja.
Vad härligt. Jag har ju varit...
Du har varit i Östergötland.
Östergötland.
Jag tycker att det är en sån...
Det är en sån obestämd plats.
Verkligen.
Så. Det är vid Mantorp.
Just det.
Hos min Oscars kusin.
Du la ju upp en bild på Instagram. Alltså ni såg ut som en...
Jag tycker vi blev lite hånade av vissa. Det var typ min kompis skrev att så här... naturbyxor. För att vi hade friluftskläder.
Det är också kul. Det är ett kul kränk. Naturbyxor. Oh, här står ni. Naturbyxorna. Men det var ju för att ni såg så fucking jävla hälsosamma ut.
Tack, det tar jag som en komplimang.
Ja, men det är ju det.
Men vi hade en riktigt sån friskushelg.
Vad var det friskusaste du gjorde?
Nej, men det var väl att gå en promenad i och för sig. Vi grillade korv ute över öppen eld.
Och fy fan vad mysigt. Mm. Och också gott.
Mm, det var så gott. Och helt sjukt att de hade grillpinnar som var som teleskop. Alltså, vet du, det var det proffsigaste grillningen jag någonsin gjort.
Men, alltså, vet du vad? Nu funderar jag på. Ja, det är det mindre friskus eller mer?
Jag vet inte.
Även det är en bra fråga. Mindre, för att mest friskus är väl ändå att tälja sin egen typ. Mm. Ja, men inte bara ta en pinne. Ja, utan tälja till egen. Den.
Okej, ja, det är nog mer.
Ja, det här är på andra plats. Sen kommer ta en pinne som man inte täljer.
Precis.
Ja.
Nej, men det var väldigt mysigt faktiskt att lämna stan.
Oh, det bästa jag vet.
Men det är ju typ det, att komma bort och vara på landet. Och så här. Sen plockade de andra svamp medan jag passade på att ta lite piano. Men jag fick äta kantarell toast. Jag är ju sämst på att plocka svamp, jag hatar att göra det.
Men vänta nu, vad menar du med det? Alltså, är du sämst för att du inte hittar dem?
Ja. Och jag tycker det är så tråkigt.
Men du gillar väl att ta en promenad i skogen?
Ja.
Det är ju en promenad with added treasure hunt.
Fast det är mer så här, jag gillar att ha så här, nu går vi en promenad i hurtigt tempo.
Ja, nej, det gillar inte jag.
Nej.
Det värsta jag vet är i hurtigt tempo.
Ja, det här är mer så här, nu går jag lite, skvätter lite här, skvätter lite där.
Ja, och sen kommer jag med mat till dig.
Ja. Nej, men alltså, jag gillar resultatet.
Jag blir så arg nu. Jag som var i Dalsland och plockade 20 kilo.
Jävlar! Jag var inte ens med. Jag har förstått på distans hur jävla mycket svamp ni hade.
Ja, det var faktiskt sinnessjukt.
Men liksom, vill man ens ha så mycket svamp?
Men jag är ju fryst den.
Ja, man kan frysa den.
Alltså man kokar ur den och sen så fryser man den.
Alltså jag vet så
kan
lite.
Torka kan man göra också.
Jag vet så lite om svamp.
Har du några andra frågor?
Typ, har du någonsin sett en flugsvamp?
Ja, men det är klart.
Men jag vet inte, växer de hur som helst? Eller? Det, ja. Men det är också en sån grej som var jättevanlig i Kalla Anka. Jo, men det är också en sån grej som var i Kalla Anka, att det var jätteofta flugsvamp.
Vet du vad? Det är väl en sån sak som
finns i ens liv, till skillnad från kvicksanden.
Precis.
Men det är det jag menar, det kanske var som kvicksanden att det inte finns.
Ja, jag förstår. Ja, det finns ju heller inte i ditt liv.
Nej, det gör inte det. Nej. Så att, nej, ja, precis.
Nej, men jag har insett att jag... det här är bara loosely related till det vi precis pratade om.
Men kör.
Men det handlar om mat.
Du har insett att du gillar att käka.
Men det har jag ju alltid vetat.
Mm. Ja.
Men jag har insett nu under min... Jag går ju som min stressterapi.
Ja.
Och då håller man ju på och ska utvärdera vad man får energi av och sånt.
Mm. Matlagning.
Vad sa du?
Får du ha matlagning?
Ja, jag får verkligen det. Jag tycker det är så... Nej, vet du vad? Just nu får jag inte energi från någonting förutom att vara med dig förstås.
Tack.
Förutom att se till att jag inte råkar kränka dig. Nej, men däremot så är det väldigt återhämtande. Så därför så har jag kommit på att jag kan bara... För det som är tråkigt med det är ju att då har jag ju bara en viss stund på dagen när jag lagar mat som vi sen äter.
Mm.
Men jag behöver lite liksom projekt. Okay. Förra veckan till exempel gjorde jag en salsa på gröna tomater.
Gott.
Mm, väldigt gott.
Men du, ni har inte en pastamaskin?
Jo.
För när vi skulle hem till dig på middag som vi var tvungna att ställa in,
ja.
Då sa du att du kanske skulle göra pasta. Och så sa du, men det kanske jag inte ska göra för att jag har typ aldrig gjort det.
Nej, vi har bara misslyckats väldigt mycket med det.
Men det kanske är det du ska bli.
Jag vet,
men du kanske ska excel in making pasta.
Jag vet, fast vägen dit kan bli svår. Och jag vet inte om mitt psyke just nu klarar av att
du vill inte ha några motgångar.
Jag vill inte ha, exakt. Så därför är det lättare att bara göra en sås.
Men det är bra.
Så att om du har någonting du vill att jag ska göra... Så kan du säga det. Om du gillar något, du vill att det ska läggas in, att det ska finnas någon sås eller du vill ha någon, jag kanske ska göra en sylt, jag vet inte.
Det skulle jag, alltså nu äter inte jag marmelad.
Nej, jo, men annars hade du kunnat tänka dig.
Annars hade du kunnat tänka på marmelad. Vet du, jag äter en marmelad. Aprikosmarmelad.
Fy fan vad gott.
Det är så jävla gott. Det kan jag tänka mig.
Ja, okej. Okay. Jag får googla lite.
Du, vet du, jag såg häromdagen på SVT Play
Nej.
Att det har kommit en säsong 3 av The Sinner.
Ah,
min typ alla tiderna favoritserie. Jag visste liksom inte ens att det skulle komma en säsong 3. Så jag plötsligt var jag inne.
Du måste bli så glad.
Alltså jag blev så glad. Alltså jag blev så glad.
Så härligt ju.
Ja. Så den har jag börjat titta på.
Ja.
Det var kul. Och, sen så var
och hur verkar den?
Ja, men bra.
Känns det liksom...
Det känns bra.
Ja.
Och sen var något annat som jag också började titta på. Jo, har du sett den Kim Wall-serien?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej.
Fy fan.
Ja. Vi har pratat om det lite här hemma då.
Ja. Vänta, vart är det den är? Dplay typ?
Nej, på SVT också.
Ah, okej. Okay. Ah, just det, finns en annan på Dplay.
Den här heter ju Utredningen.
Just det.
Och handlar då just om utredningen efter att hon har försvunnit.
Bra namn på så sätt.
Exakt, väldigt tydlig.
Alltså det följer poliserna typ.
En dansk serie.
Ja.
Och lika mycket som jag tycker om Norge och norrmännen, lika mycket tycker jag om Danmark och danskarna.
Japp.
Jag älskar dem.
Det är jättemycket.
Nej, men det är ju så jävla hjärtskärande. Vi har pratat ganska mycket om det här hemma. Det känns himla tidigt. Eller det känns nära inpå.
Yep.
Men den känns ändå så här... Alltså,
är den respektfull?
Jag tycker nog det, verkligen.
Men det är inte den som hennes föräldrar har...
Jo,
jo de, exakt.
Det är den.
För det blir man ju...
Det känns ju då lite skönt. Mer okej.
Okay. Ja, exakt. Eller skönt, det känns ju fortfarande fruktansvärt allting med det fallet. Men exakt, just när det kommer en serie så nära in på brottet.
Och han får liksom... De har inte med honom... eller nu har jag bara sett 3 avsnitt för
men han har ingen...
Han får inte ha... Han har ingen Nej. Roll egentligen. Och det är väldigt liksom lite fokus på vad som har hänt i ubåten. Men det är bara så här, jakten på...
Ja. Oh, wow.
Och så är det Pernilla August som spelar hennes mamma.
Ja, den är spelad.
Ah, ja.
Jag tror det var en dokumentär.
Nej.
Jaha.
Det är en spelserie.
Men gud vad intressant. Mm. Okej. Okay. Och så SVT Play.
SVT Play. Så jag glömt bort hur mycket jag tycker om Pernilla August.
Ja,
hon är ju fan otrolig tycker jag alltså. Spoiler alert, men filmen Sprängaren med Helena Bergström som är cirka 18 år gammal, så är det ju hon som är sprängaren. Och jag minns på att hon är så himla läskig den sista scenen när Helena Bergström sitter liksom. Hon har tagit till henne. Hon har tagit Helena Bergström till fånga.
Nu är det bara att du berättar Sprängaren.
Och så, men det som är läskigt är att hon sätter på sig handskarna så här.
På ett sådär ont sätt. Ja. Också väldigt bra radioinnehåll.
Jag tror alla fattar.
Du lade ner micken och visade.
Okej, okay, men så de två sakerna har jag tittat på. Och så jag tänkte så här hela veckan, jag ska komma ihåg att jag ska berätta om de här, prata om de här två i podden. Men du har alltså inte sett någon av dem?
Nej, jag har inte det. Jag kollar klart på Frikänt.
Ja.
Jag fattar, fan det satte lite griller i huvudet på mig sist vi pratade om det. När du var så här, ja, jag pratade med en person som tyckte att den var för upprepande. Så var jag så här,
förlåt.
Nu tycker jag också det. Men den slutade otroligt.
Okej, okay, bra.
Det vill säga att det var Pernilla August
som låste som var frikänd.
Som var frikänd
tillsammans med Helena Bergström.
Exakt. Precis. Men sen är jag väldigt sugen på att börja kolla på den här Chicago 7, tror jag den heter.
Mm-hmm.
Som är, den känns lite grann som When They See Us, alltså som en sån superpåkostad Netflix-produktion baserad på typ ett väldigt stort rättsfall.
Mm-hmm.
Som är typ så här, det är liksom en grupp aktivister som jobbar mot Vietnamkriget, tror jag.
Mm.
Jag har bara sett trailern och varit så här, japp,
okay, nice.
Nu kör vi.
På Netflix.
På Netflix, exakt. Två saker som jag vill säga.
Mm.
Ett, det kan ju vara väldigt, väldigt värt att bege sig in
på podstore.se/mormormor.
Ja.
Var det du skulle säga?
Ja, det var det.
Ja.
Gud. För att där släpper vi, samtidigt som vi släpper avsnittet, ny merch.
Det känns väldigt kul att kunna presentera det.
Alltså jag är så glad för det. Det är en briljant tjej som heter Linnea som har så gjort fett. En underbar Something Stinks About This Gary design för oss.
Mm. Alla och, andra sådana designer kan slänga sig i väggen.
Ja, för nu har vi
The Something Stinks About This Gary designer.
Och även andra. Även andra saker hon gör är fina.
Ja, det, nej.
Hon är inte specialiserad menar, just på det menar jag.
Designen.
Aha, okej, jag fattar. Och vi kan väl också bara säga det att vi hörde er. Den finns som Babys Body.
Ja.
Babys Body, gympapåse.
Alltså, jättesnygg.
Och
fast det är en college-tröja va? För det är ingen hoodie.
Exakt,
på. Det
är en college-tröja. Den är utan
vilket jag tycker väldigt mycket om.
Yep.
För jag är inte så förtjust egentligen i eller jo, om man har dålig hårdag gillar jag luva.
Ja, men det är
så
ju mer ett mys. Det här är liksom, den här kan ni med stolthet gå på stan i.
Alltså 100%.
Yep. Det finns kan ni med den också om ni vill jag vara tydlig med.
Ja. Men jag måste bara säga en sak. Finns det något snyggare än en grå college-tröja?
Och det skulle vara ditt vackra face.
Oh, tack. Nej, men jag tycker det håller i alla lägen.
Japp. Yep.
Vill bara säga det. Nu även med ett cool print.
Ja, nej, alltså den är så, jag tycker så himla mycket om den.
Ja, verkligen.
Jag är så himla, himla glad för det. Så att in på podstore.se och shoppa er egen sån.
Mm.
Sen också då att vi släpper avsnittet en dag tidigare på Podplay.
Ja,
vi har samarbetat med Podplay. Mm. Tisdagar kommer det där. Det vet ni kanske.
Det är ändå riktigt nice tycker jag.
Ja, jag har typ inte riktigt vant mig själv i mitt huvud med att vi släpper på en tisdag.
Nej. För att fram tills onsdagar har det här liksom varit vår lilla hemlighet.
Exakt.
Men nu är det lilla hemlighet också.
Av er i värmen redan på en tisdag.
Mm, så otroligt.
Men nu, ja, men det var nice. Det va?
Ja.
Har vi något annat vi...
Nej. Jo, vi kan väl bara säga också att vi ska ha världens mys på fredag. Det länkar jag. Idag är det söndag. Och vi är lite trötta båda två efter helgen.
Yep.
På fredag kommer vi ha samlat energi under en hel arbetsvecka.
Allstratt energi.
Och så ska du och jag gå, du och jag och Sigrid.
Japp. Yep.
Gå och äta lunch.
Vi ska gå och äta lunch. Och
på
sen ska
restaurang.
Vi promenera lite, tänker jag. Vi ska dricka vin. Vi ska podda. Och sen så tänker jag att vi ska gå och ta en AV.
Så jävla härligt.
Efter vårt jobb, podden.
Så jävla mysigt.
Hur mysigt.
Så att, eat framåt. Your heart out.
Så nästa vecka kommer bli kanon. Det här veckan får vi se.
Ja. Den här veckan har jag valt ett lite så annorlunda fall som jag snubblade över när jag var nere i det så här, vad ska jag göra den här veckan hålet verkligen. Och så den här veckan så kommer jag bege mig till Tyskland Närmare bestämt underbara München.
Är det underbart?
Det är jättefint.
Okay.
Eller.
Du hade lika gärna kunnat vara ironisk.
Nej, men det är inte Hamburg. Men Bayern är ju en trevlig del av Tyskland.
Okej.
Okay. Tycker jag då.
Ja. Du är ju den här poddens främsta Tysklands expert.
Precis.
Efter nu du nästan blev prinsessa.
Nej, men varje år i slutet på september,
yeah,
och in i oktober så har de ju oktoberfest.
Såklart.
I München. Och alla åldrar deltar där i deer dance och sådana där fina, du vet, outfits som de har i Tyskland.
Ja.
Och det verkar underbart. Och jag har ju alltid närt en dröm om att åka dit. Men den gick ju lite i kras. Jag var ju på väg dit med då just min tyska pojkvän. Men istället gjorde vi slut och...
Vänta, gjorde vi slut nu på vägen till oktoberfest?
Nej, men precis innan.
Fy fan vad orutinerat av dig.
Men det var...
Du hade kunnat hålla dig över en... in i oktober så du fick gå på en oktoberfest.
Verkligen.
Fast vet du vad? Nej. Någon dag, Anna.
Precis, skam den som ger sig. För dit ska jag någon dag.
Yep.
Oavsett om jag...
Och du slipper honom.
Exakt.
Yep.
Och Sigrid ska med. Hon ska med på tåget. Skrik Sigrid.
Skrikrid.
Skrik. Okej, okay, i alla fall. Yep. Så att det är alltså... The setting är München. Oktoberfest.
Otroligt stark setting.
Eller hur?
Yep.
Den 26 september 1980... Alltså ganska exakt 40 år sedan. Ganska exakt. Så är klockan då 20 minuter över 10. Och festligheterna för kvällen börjar närma sig sitt slut. Och festivalområdet ska då såklart stänga.
Yep.
Och det är flera tusentals människor som liksom trycker sig mot utgången. Vid utgången, som också då var entrén till det här området, så ses en man luta sig över en soptunna. Och det ser ut som att han håller på att lyfta något ner eller upp ur soptunnan.
Han håller på med någonting.
Det ser tungt ut, för han har liksom båda armarna ner i soptunnan. Och samtidigt som han håller på i den här soptunnan så händer något. För det går av en stor explosion. Och explosionen dödar 13 personer och skadar 219 personer.
Åh, jävlar!
Mm. Flera av de här 219 personerna liksom blir av med kroppsdel. Alltså det är verkligen ordentlig explosion. Det är många som blir riktigt, riktigt skadade i alla åldrar. För att det är liksom allt från barn till gamlingar.
Det har sprängts på en oktoberfest, precis. Mm.
Och en av de här 13 som dör då är då den här mannen som höll på att pyssla
i soptunnan.
I soptunnan.
Mm.
För det han då höll på med var ju då en rätt stor bomb. Så mannen som höll på med soptunnan och bomben och som dödade 13 personer, inklusive sig själv, var Gundolf Köhler.
Japp. Yep.
Det tyskaste namnet.
Det var så jävla tyst.
Det är så tyst, tysk.
Gundolf.
Men det är inte Gundolf, utan det är Gundolf.
Okej, okay, så det är inget tyskt i?
Nej.
Nej. Tråkigt.
Tråkigt ändå. Det hade varit mycket bättre om det var...
Gundolf.
Och i hela tiden så vill jag kalla honom för Günther, för att jag tänkte att...
Eller Adolf.
Det är en kombination av de två namnen.
Ja, det är verkligen det.
Okej, men Gundolf. Mm. Dagen efter attentatet så fylldes de här bombhålen igen. Och oktoberfesten fortsatte liksom som vanligt.
Va? Dagen efter? Mm. Det är det sjukaste jag har.
Det är så sjukt. Och lika snabbt som man städade upp på platsen för attentatet så landade man i slutsatsen att Gundolf var en ensam förvirrad förövare. Och att han typ var... en galning som agerade på egen hand. Och man trodde att han, du vet, man var så här, vad har han för motiv då?
Mm.
Ja, han är antingen psykiskt sjuk, alltså han är deprimerad, att han har, alltså vet, de gör så lätt för sig. Att det är så här, antingen har han antingen är han deprimerad, antingen har han haft relationsproblem, du vet, de tar så här, ja. Så att
de är typ så här, de är säkra på att motivet är typ att han egentligen inte har något motiv.
Exakt.
Ja, så avskriver de. Ja,
precis. Mm. Så polismyndigheterna i Bayern gick ut med en sista kommentar. Alltså typ jättetätt in på attentaten och är så här. Det finns inga bevis på, eller det finns bevis på att det är han. Det vet man liksom. Men han verkar inte haft något motiv och han var bara ensam förövare.
Men tror du att de gör så här för att det är sån jävla turistnäring eller?
Kanske.
Alltså, så att,
alltså de, att det fortsätter.
Ja,
så,
exakt. Ja. Och det är typ ett sätt att avdramatisera det. Bara, nej, han är ensam. Mm. Han har inget motiv. Alltså det liksom finns ju, nej, vilket innebär
det kommer inte hända igen. Exakt. Men så 2011, alltså 31 år efter själva bombningen, ja, så börjar tidningen Spiegel titta närmare på utredningen. Och kanske att det egentligen typ började någonstans, men de är, eller så var det Spiegel som började, men de är i alla fall högst delaktiga och går igenom allt gammalt material från utredningen. Så när man börjar gå igenom det så ser man att polisen och liksom olika andra myndigheter som har varit inkopplade, de har haft koll på Gundolf under en längre period innan bombningarna.
Yep.
På grund av hans extrema, högerextrema åsikter.
Nej.
Men de har liksom inte tagit det på allvar. Så det visar sig också att typ viktiga bevismaterial, typ som det som fanns kvar av bomben och annat viktigt liksom, och viktiga spår, inte har följts upp eller skablats bort, så att man liksom inte undersökt det tillräckligt noga när det hände.
Men det, alltså det är ju, hur är det här typ inte var landsorg, alltså liksom, det är så jävla många som dör och så jävla många som skadas liksom.
Är det så jävla sjukt?
Puh.
Så jag ska berätta lite om Gundolf. Han föddes den 27 augusti 1959 i Schwenningen i Baden-Württemberg. Som barn flyttade familjen till Donau-Schingen, tror jag att det heter.
Ja.
Och redan som tonåring så hamnade han lite snett, kan man väl kalla det, minst sagt. För i tonåring då, tidiga tonåren, så började han gå på tillställningar och sånt som anordnades av NPD, som alltså är National Democratic Party. Alltså som är
Nationales Demokratischen Partien.
Precis. Det är ett neonazistiskt parti egentligen. Eller parti.
Så jag håller verkligen med om att han hamnade lite på sned.
Ja. Nej, det var verkligen, to put it mildly. han var också medlem i Vikingjugend, vilket egentligen bara är ett nytt namn på Hitlerjugend. Och på den vägen fortsatte liksom hela hans liv egentligen.
Han var nasse från riktigt tidigt.
Ja, som tonåring. Det verkar därmed inte som att hans familj eller liksom så, utan han hittade det själv eller vad man ska säga. För som tonåring så har han nära kontakt med en äldre man som var nazist liksom. Och Gundolf såg honom som en fadersfigur. Han hade också ett porträtt av Hitler ovanför sin säng. Och
perfekt.
Var helt klart oroväckande, intresserad och fascinerad av nazismen. Och typ samlade memorabilia från naziperioden och sådär.
Och var så här, han var rakt upp och ner nazist.
Absolut. Han var med under, på något vänster så gick han med i tyska militären under en kortare period. För där han ville utforska sitt intresse för dynamit.
Nej. Man bara, nej, gör inte det. Utforska inte ditt intresse för dynamit.
Nej. Men han blev dismissed från armén för att han hade hörselproblem. Vi kan ju säga att om man hör Sigrid så är hon med sin pappa, men är ändå lite upprörd bara.
Ja.
Hon är inte ensam i ett annat rum.
Gud, hon hade.
Man vet aldrig.
Nej.
Under tiden han pluggade geologi i Tübingen gick han med i en högerextrem studentgrupp vid namn Hochschulring Tübinger Studenten.
Okej.
Men han höll sig ändå liksom mest för sig själv. Och han hade en tydlig fascination för vapen.
Alltså, just den här kombinationen.
Mm.
Jag tycker inte den är ultimat.
Den är verkligen.
Alltså typ så här, jag tycker är ju förstås aldrig att man bör vara nazist. Men det känns bättre i mig om det är någon som är nazist och typ den största intresse är knyppling.
Jag håller verkligen med.
Det är så här, vad ska du göra? Ska du knyppla ihjäl mig och min judiska familj?
Men det känns som att intresset för vapnet och nazismen går hand i hand.
Ja, ja, 100%.
Men han tog aldrig sin examen. Jag tror helt enkelt bara för att han inte klarade det. Så då flyttade han tillbaka till sin hemstad Donau-Schingen.
Yep.
Där han blev deprimerad. Sägs det då, jag vet inte.
Han mådde inte så bra.
Han mådde inte så bra. Och gick allt mer upp i såna här högerextrema tankar.
Yep.
Han ska tydligen då ha pratat med några vänner vid upprepade tillfällen om att han var sugen på att fixa en bomb och bomba något för att sen försöka sätta dit vänsterextremister istället.
Ah, okej. Okay. Mm.
Efter bombningen så berättade någon i hans närhet att han ofta hade pratat om att han stödde Hitlers utrensning av judar och kommunister i landet under andra världskriget. Och att han gärna skulle vara med i SS eller någon liknande organisation för att fortsätta striden mot kommunister.
Men jag antar att de här kompisarna han har här är väl också nassar, eller?
Alltså jag tänker att antingen ser de det, eller så är de någon som bara inte har trott att, eller du vet här, tänk dig typ att du känner någon galning.
Ja, gjorde jag med en och annan.
Ja, men så tänker man kanske så här, säger han det här för att provocera typ.
Ja, just det. Ja.
För jag tänker att hade de varit nazister så hade de kanske inte berättat det vidare för polisen.
Nej, det är i och för sig sant. Det är i och för sig sant. Men jag tänker han har ju ändå varit det sen han var jätteung.
Ja, det borde,
nej, och allting han har gjort hittills i livet har varit supernassigt.
Alltså verkligen. Nej, det är väldigt konstigt.
Ja, ja. Men så han pratar väldigt mycket om...
Ja,
jag fattar.
Men den allmänna samhällssynen i Bayern, kanske i hela Tyskland, jag vet inte, för tillfället, då bombningen skedde, som jag förstår det i alla fall, var att hotet alltid kom från vänster.
Ja.
Och att liksom de som var mer åt höger var så här...
De är fine.
De är fine. Så man kunde typ inte, tror jag, liksom... acceptera att det fanns högerextrema terroristceller som verkade runt om i världen och i Tyskland. Så Gundolfs engagemang, eller vad man ska kalla det. Involvering eller i de här liksom nazistiska organisationerna spelades ner helt och hållet. Eller då, liksom, man pratade inte om det efter att han hade... Alltså bombat så här.
Det är så jävla sjukt.
Det är så sjukt. Så att även fast man hittade liksom bevis eller man säger på hans delaktighet eller hans medlemskap eller i både Vikingjugend och det här Wehrsportsgruppe som är eller som var en annan nazistisk organisation under ledning av en nazist som heter Karl-Heinz Hoffmann. För det var då precis i hans hem så struntade man i att så här plocka in det som bevis i utredningen. Typ.
Det är ju
skitkonstigt.
Helt absurt. Mm. Men det måste ju vara som sagt bara, man ville bara sopa under mattan och gå vidare från det så fort som möjligt. Typ.
Men, så det som då visade sig typ 30 år efter bombningen var att polisen och underrättelsetjänsten egentligen hade koll på hans rörelse med alla de här nazistiska grupperna. Eller hans liksom inblandning i dem. Till exempel så hittade man också brev som hade växlats mellan Gundolf och den här Hoffman som var ledare för den här Wehrsportsgruppe. Och de här breven är fortfarande hemlighetsstämplade. Så att Spiegel då, eller de som har gjort den här granskningen, vet inte exakt vad som står i det.
Huh.
Men de har då i alla fall liksom haft någon slags brevväxling med varandra.
Okej.
Okay. Men så det som man nu, idag, liksom 40 år senare, är då att man har typ landat i att han agerade på bevåg av någon av de här nazistiska grupperna och att han var inspirerad av fascisterna i Italien. För precis innan bombningen i München 1980 så hade det, någon fascistisk grupp gjort en liknande bombning vid någon sån här happening i Bologna där 85 personer dog och 200 skadades. Så det framkom då i granskningen av utredningsmaterialen 2011 var att också att precis efter bombningen, alltså typ om det var samma kväll eller dagen efter, så har flera vittnen vittnat att de har sett Gundolf med flera andra män iklädda i typ någon så här jacka som alltså är typ så militär. Alltså det är väl inte tyska militären, för att de är väl inte nazister. Men du vet att de har sett någonting som...
De har typ sett ut som en grupp.
Exakt, liksom. Han har inte varit ensam. Och vittnerna har, vet, gjort, de har gjort sådana gärningsmannaskisser och sådär. Men polisen följde aldrig upp det.
Men det är ju hur läskigt som helst.
Mm. Gundolf och antagligen hans gäng var starka supporters till han som var guvernör i Bayern vid det här tillfället som hette Franz Josef Strauss. Han var också då kandiderade för att bli alltså rikskansler i valet 1980 som skulle vara några veckor senare. Gundolf ville hemskt gärna att Tyskland igen skulle bli en nationalsocialistisk diktatur, och det är oklart om den här Strauss skulle uppfylla det. Men jag träffade min pappa innan idag och han var så här, han var extremt konservativ den här Strauss. Yep. Kanske liksom i alla fall varit nazist, ja. Och det kanske aldrig, det vet jag inte exakt, men det var så han, men de stöttade i alla fall honom då. Och det spekuleras då, eller det man tror är, att Gundolf och hans gäng gjorde det här, utför den här bombningen för att försöka påverka valutgången, för att man då skulle tro att det var vänsterextremismen.
Och då kommer man dra sig längre åt höger när man
exakt.
Jävlar!
Strauss själv har efter dådet spekulerat i tidningar och så här, att han bara, troligtvis är det här utfört av KGB eller av Gaddafi.
Ha, kul. Länge sedan man tänkt på Gaddafi.
Alltså verkligen. Det var typ när jag läste det, jag bara, ah, just det, han.
Ja, så känner jag. Verkligen.
Okej, okay. Så totalt fanns det tusentals vittnen. Det fanns liksom hundratals ledtrådar och hundratusentals sidor av material kring det här fallet som då har gått sig igenom först jättelångt efter. Och nu under 2020 så landade typ, om det är riksåklagaren eller åklagarmyndigheten i Tyskland, i att Gundolf Köhler planterade bomben med politisk agenda, och efter att ha granskat allt material är det rimligt att utgå ifrån att han hade flera medhjälpare och folk runt omkring sig som vet mycket mer om attentatet än vad de vill erkänna liksom, eller så här, än vad polisen, alltså än vad man fattar.
Och vi fan vad läskigt.
Ja, och i och med den här bristen då i granskningen av hans alla knutpunkter till alla de här högerextrema grupperna, så fort kunde de liksom bara fortsätta.
Ah, ja.
Ja, det är så himla hemskt tycker jag, för att det är så här, tänk hur mycket koll som de har och ändå så kan man inte stoppa så här jävla idioter som är jävla extremtankar.
Men här verkar det nästan som att man valde att
det är
inte...
någonting som är väldigt skumt.
Ja, alltså, det är ju jättemärkligt liksom.
Och jag vet inte om, precis som du var inne på, om det handlar om att så här, vi kan inte, jag vet inte.
Nej. Men alltså att de öppnade där igen dagen efter.
Är det så
är
sjukt?
Ju sinnessjukt.
Mm. Är det hemskt?
Tänk dig att vara anhörigt liksom.
Mm.
Och bara typ se hur, gud.
En av de artiklarna jag har läst handlar just om de som har varit, några som har varit med under bombningen. Ja, men så det var i alla fall Oktoberfestbombningen 1980 i Munich.
Det var jätteläskigt.
Visst är det obehagligt?
Och väldigt intressant.
Ja, jag hade aldrig hört om det.
Nej, inte jag heller.
Men jag har i alla fall läst en artikel som heter 1980s Oktoberfest bombing, a far right attack i Die Welt.
Heter den? Die Welt.
Die Welt. Jag kan nog inte tyska. Jag hittar inte namnet på den journalisten som har skrivit den här artikeln.
Nej.
Sen har jag läst två Spiegelartiklar som heter, det här är då också översatt i Google Translate, Did Neo-Nazi Murderer Really Act Alone? Av Jan Friedman, Conny Neumann, Sven Röbel och Steffen Winter.
Mm.
Och Officials Ignored Right-Wing Extremist Links av Tobias von Heyman och Peter Venersinski. Och såklart lite olika Wikipedia-sidor och en artikel med namn typ, det här är också Google Translate.
Yep.
Den federala åklagarmyndigheten stoppar utredningarna av Oktoberfest-attacken av Annette Rammelsberger i Süddeutsche Zeitung.
Wow. Mm. Jag tyckte det var jätteintressant.
Mm, kul.
Och jätteläskigt.
Jätteläskigt.
Tack så jättemycket.
Tack
till
själv.
Dig.
Tack.
Okej, jag valde till italiensk fall.
All right, you're on a roll.
Så jag har också varit inne i det här Google Translate-träsket.
Spännande.
Japp. Jag hittade det här fallet när jag gjorde research för det Novilligure-fallet som jag gjorde för typ några veckor sedan.
Jag trodde det var förra veckan, då var därför jag sa you're on an Italian
roll. An Italian roll. Det låter som en sån italiensk-amerikansk maträtt. Ja, exakt. nej men det är kanske typ 3 veckor sedan, tror jag. Så att då hittade jag det här och så var det, var it stuck with me så där. Det här, för det här är typ samtidigt och det utspelar sig också i norra Italien men liksom ännu längre norrut. För vi är då i Chiavenna. Alltså det ser så himla fint ut. Det är liksom en alpstad.
Hur ska jag säga det? En härlig alp.
Ja, som typ ligger på gränsen till Schweiz. Mm. Typ. Och du vet, det liksom går en liten... så här, en liten
bäck.
Ja, eller typ en liten flod genom stan. Mm. Och du vet, det är så jävla mycket... Det ser verkligen sjukt ut. Alltså jag blir typ rörd när jag kollar på bilderna. Närmsta stora stad är liksom Milano. Det är typ 2 timmar söderut liksom. Och vi är då där morgonen den 7 juni år 2000. Det är en pensionär som promenerar i Parco delle Marmitte dei Giganti. Eller Giganti.
Det är bra.
Giganti.
Man skulle kunna tro att du är italienare.
Jag har ju läst italienska.
Ah, okej.
Jag var ju väldigt dålig. Ja, det är liksom ett parkområde med det är liksom promenader och vandringsleder och typ grottformationer eller du vet lite så här jättegrytor.
Ja, jag fattar.
Alltså såna heter det jättegrytor.
Ja, alltså såna där stora.
Ja.
Ja. Eller jag vet inte om det heter det, men jag förstår precis vad du menar.
Ja, men exakt. Bra. Så den här mannen går då i ett liksom avskilt område i den här parken. Och är på väg liksom in på en naturstig när han liksom får syn på någonting som ligger på den här gången liksom lite längre fram typ. Eller ja, han får syn på någon. För det är en kropp, det är en kvinna som har blivit grovt misshandlad och knivhuggen.
Oj.
Han vet inte det då, men han känner den här kvinnan.
Mm-hmm.
Det är bara det att hon är utsatts för så mycket våld att han känner inte igen henne.
Nej.
Hon heter Maria Laura Mainetti och är väldigt liksom välkänd i Kievarna eftersom hon är nunna.
Mm.
Och hon leder liksom, det beskrivs som typ internatskola på vissa ställen.
Mm.
Alltså hon leder liksom en katolsk skola helt enkelt. Och hon har gjort det ganska länge liksom, och hon jobbar också jättemycket med välgörenhet.
Okay.
Bland annat med typ så här ungdomar som du skulle säga på glid.
Det skulle jag 100 gånger om säga.
Ja, du säger ofta det. Hon hade hamnat på glid.
Hon har hamnat på glid.
Ja, exakt.
Du trackar mig så mycket för mitt språk.
Nej, jag tycker det är härligt. Jag lär mig så många. Jag upplever att ditt språkval gör mitt språkval bättre och mer blommigt.
Härligt.
Någon gång kanske du kunde inspirera för mig. Okej. Maria Laura Mainetti föddes som Teresina Elsa Mainetti den 20 augusti 1939 i Colico, vilket är bara typ en halvtimme med bil från Kievarna. Det är liksom toppen på Comosjön typ.
Mm. Jag vill semestra i Comosjön.
Nej, men jag vet, alltså, du vet, allting är så jävla hemskt i den här historien, och ändå är man bara så, man bara, fy fan, mysigt att vara i Italien typ.
Mm.
Ja, jag vet, verkligen.
Damn you, covid.
Hon är yngsta av 10 barn och hennes mamma som heter Marcelina dör bara några dagar efter hennes förlossning. Mm. Så att jag tror att det blir alltså i komplikationer från förlossningen. Ah, liksom. Under uppväxten så tas hon hand om, hon har en äldre syster som är väldigt liksom, tar hand om henne väldigt mycket, och hennes vad säger man, styvmamma låter helt stört.
Jag säger det.
Ja, men det låter ju som att det är Askungen liksom.
Ja, men det är in the eye of the beholder.
Ah, okej, bra. Hennes pappa gifter om sig.
Bonusmamma är mer positivt kanske.
Fast det, ah.
Extra mamma.
Ja, fast det känns som att...
Pappas fru.
Hans pappas fru, han gifter om sig. Och hans pappas fru är också typ så här väldigt omhändertagande av henne. Sådär. Och... Sen har hon också en annan person som är väldigt närvarande under sin uppväxt. Det som var typ en kompis hennes mamma.
Mm.
Som liksom tar hand om henne väldigt mycket. Och det är hon som pushar då Maria att liksom studera vidare och engagera sig i katolska kyrkan. Så 1957 så säger en präst till henne att hennes uppdrag i livet är att göra fina saker för andra.
Fint.
Ja.
Också. Jobbigt att få höra det. Alltså, gud vilken press.
Jag vet, jag känner också det. Men hon är så här, hon bara, japp, det här är det jag ska göra liksom. Så att hon bestämmer sig, eller hon berättar för sin familj så här, jag ska bli nunna. Hon flyttar till Rom och till vad som på engelska heter Sisters of the Cross. Försökt hitta vad det kan heta på svenska, men det verkar inte finnas i Sverige typ.
Nej.
Korssystrarna.
Mm.
Systrar i kors.
Jag tror att det är Systrar i kors.
Det låter som en sitcom.
Det var väldigt roligt.
Ja.
Jag tror att det heter Nej, jag vet inte.
Nej, vi säger Sisters of the Cross. Kallas också för Sisters of St. Andrews. Mm. Och 1959 så byter hon då namn till Maria Laura. Och 1960 så svär hon då liksom sin sån här eviga trohet typ. Avlägger sina löften liksom. Nej, jag vet. Alltså, jag vet, du skakar på huvudet och jag, I feel the same way.
Så stressar mig alltså.
Jag vet. Och sen så inleder hon, alltså hela hennes, eller det är klart det är så, jag försöker säga, hela hennes liv är i katolska kyrkan. Man bara, ja, she's a fucking nun.
Verkligen.
Det är hela grejen.
Det är lite det det handlar om.
Mm. Men hon är lärare då på olika så här katolska skolor och flyttar runt då lite mellan olika så här tjänster. Hon bor i Vasto, i Rom, i Parma och Chiavenna då. Och där är hon typ en sväng 63-69. Och sen så kommer hon tillbaka igen 84 och bor då där fram till sin död. Och sedan
2000.
Precis. Och sedan 1987 så är hon ansvarig. Alltså main nun på det här liksom, lärosätet.
Det heter väl abbedissa, va?
Det ordet är så fint. Jag tycker det är väldigt bra.
How do you solve a problem like Maria?
Det är kul att det är så här. Det här är verkligen inte första gången som det sjungs Sound of Music. Låtar den här.
Plenty of things you know you like to tell her.
Min favorit är den här. I am 16 going on 17. I know that I'm naive.
Alltså,
oh my god, min bästa film. Fan, vet du vad? Vi måste kolla på. Nu har vi så mycket vi måste kolla på. Herregud. Okej, hur som helst. Hon är då abbedissa, tänker vi att det heter. Eller heter det, menar jag.
Jag tror det.
Ja, jag tror också det. Mm. Och i den rollen så blir hon liksom väldigt välkänd i samhället. Delvis för att hon typ har alltså, liksom undervisat typ alla traktens kids i typ katolicismen. Liksom. Men också för att hon engagerar sig då väldigt mycket i unga människor med typ olika problem. Och den typen av arbete har hon gjort under hela sin karriär i alla sina städer. Men i Chiavenna så blir det liksom så här. Det är verkligen, hon har jättemycket kontakt med väldigt många olika delar av samhället. Typ. Hon hjälper liksom folk som är i så här socioekonomiskt utsatta situationer genom liksom välgörenhetsarbete, och hon gör det både i och utanför Italien. Men också typ så här sexarbetare. Mm. Eller typ så här kids som knarkar. Alltså hon är liksom
Unga på glid.
Alltså rakt igenom. Hon är liksom lite grann överallt. Jag tänker att hon kanske typ hjälper någon som har legat lite innan äktenskapet någon gång.
Säkert.
Eller försöker motverka det åtminstone.
Oönskade graviditeter.
Oönskade graviditeter.
Eller jag vet inte.
Fast vad ska hon, jag vet inte vad hon ska göra åt det. För men, det, hon vill nog, är nog inte för att man ska göra någonting åt det.
Nej, men jag tänkte att de kanske tar hand om barnen.
Jag har inte läst det någonstans. Men ja, det tror jag.
I don't know. Jag har inte heller läst det någonstans.
Bra. Och hon beskrivs då av ungdomar som har vuxit upp med henne i sitt liv som en liksom så här, hon är liksom strikt och tydlig, men också så här en person som alltid har typ tid och förståelse för dem typ. Om hon liksom om man ringde till henne och bad om hjälp så typ kom hon direkt liksom. Mm. Så en av dem som kommer senare beskriver henne så här: hon var en bestämd kvinna men också väldigt bra och mänsklig och hade stor förståelse för oss. Hon var en liten kvinna, kort i växten. Men dynamisk, modig. Det här är uppenbarligen translated.
Gud, så där vill jag bli beskriven.
Du är inte tillräckligt kort.
Fan.
Hon var lite över medellängd, men dynamisk, modig.
Men jag klassas väl ändå som lång, Karin?
Ja, jag tycker det. Men det känns som att du alltid säger emot mig när jag säger att du är lång.
Hur ska jag ha det? Jag vet inte.
Jag försöker bara göra dig glad.
Okej, fortsätt.
Okay.
Gullig beskrivningen då.
Ja, eller hur? Den är fin. Hon ser verkligen hon ser verkligen ut som en älskvärd person. Och den här stan är ju då den här morgonen liksom i chock. Då kan typ inte de...
Alltså mörda nunna.
Nej, jag vet.
Then you're definitely going to hell.
Ja, ja, 100%. Och du vet, det är grovt våld verkligen. Så vem kan liksom ha gjort det här supervidriga mot en person som alla liksom har en relation till?
Jättekonstigt.
Och som gör så mycket gott typ. Mm. Och man kan då konstatera att Maria har knivhuggits 19 gånger. Men hon har också utsatts för ganska mycket liksom trubbigt våld mot bakhuvudet och, eller mot huvudet egentligen. Och i hennes ena hand så hittar man liksom en hårtuss. Oh. Som man då tror är från en av hennes förövare. Liksom, att hon har försökt försvara sig uppenbarligen.
Tror man att hon har varit ute och gått där och blivit överfallande?
Nej, vi kommer till det nu. För att man börjar då kolla på vad det är som har liksom, vad hon har gjort dagarna innan där, innan hon blev mördad. Och det visar sig att hhon då ganska sent på kvällen, den 6 juni, sagt till de andra systrarna, typ hon bara så här, en flicka jag känner har liksom, hon har problem, hon har hamnat i problem. Och det som har hänt är att hon har blivit våldtagen.
Mm.
Och hon har blivit gravid. Och hon har då ringt till Maria och varit så här, berättat det här och sagt att så här, jag planerar, jag vill rymma hemifrån och göra abort. Typ. Mm. Och Maria är så här, jag kommer att möta dig typ. Det är ingen fara liksom.
Jag ska övertala dig att behålla.
Alltså, jag...
Okej, nej, jag ska inte,
men alltså, jag
ska
vet,
inte.
Jag vet. Mm. Det är ju antagligen definitivt också så. Mm. Men att hon också typ vill stötta henne för att hon har blivit utsatt för det här fruktansvärda. Men ja, alltså att hon ska göra abort nämns ändå liksom. Sådär. Så hon går då liksom strax innan klockan 22 på kvällen från det här skolan eller klostret eller vad det är. Och sen så hittas hon mördad liksom dagen efter, morgonen efter. Och snart får då polisen tag på ett vittne, en man som har sett Maria tillsammans med en flicka sent den kvällen, den 6 juni då.
Mm.
Och den här flickan heter Ambra Giannasso och hon är 17 år gammal. Och istället för att liksom ta in henne på förhör direkt så bestämmer man sig för att göra någonting som händer i varenda jävla italienskt fall som jag någonsin gör. Som är att de buggar telefonen.
Men alltså
de buggar loss. Kommer
inte dansen.
Ihåg, jag gjorde i det här fallet med en flicka som, vad heter hon? Som blir mördad och som, där de hittar mördaren så himla himla långt senare.
Ja, just det.
Där de typ så buggar
en hel stad.
Hur? Ja. En hel stad. Och jag är ju precis liksom klart på den. Det är inte lika konstigt, men de buggar ju också sönder alla.
Nu ska jag den Berlusconi på.
Ja, exakt. Uh-huh. De buggar, alltså de buggar så många i hans organisation också.
Vet du, en boom boom.
Bunga bunga.
Bunga bunga.
Nej, men alltså de buggar bunga.
Det är så de bungar bungar. Ja.
De buggar den här tjejens telefon. Och det står...
Ambras telefon.
Ja, precis. Ambras telefon. Hon är, sagt, hon är 17 år gammal. Och snart står det klart då att Ambra har varit med och mördat Maria.
Okej. Okay.
Och hon har gjort det tillsammans med två av sina kompisar. Veronica Pietrobelli, som är 16.
Nej.
Och Milena De Giam Battista som är 17.
Och Ambra var också 16.
Hon var 17.
17.
Och i telefonsamtal så liksom diskuterar de mordet och typ pratar om den här kvällen då. Det finns ganska lite information om de här tre. Vilket jag tänker typ, det finns heller inga bilder, vilket jag tror är för att de är var mindreåriga liksom. Men så att det är så här, alla tre kommer från Chiavenna. Nej, eller det står på några ställen typ att två av dem kommer från Chiavenna och en kommer från en grannby. Mm. Men de är liksom local girls typ. De har också då undervisats av Maria. Så de har en relation till henne. Det är nog också mycket möjligt att hon då, om har kommit i kontakt med henne under någon av hennes liksom insatser för ungdomar. För alla har liksom, de är troubled teens typ.
Mm.
Det är inte det att de har helt större problem. Det är inte det att de har
tonårsproblem.
De har tonårsproblem. De kommer från så här, de kommer från medelklassfamiljer. Det skrivs i några artiklar att åtminstone en av dem, jag tror att det är Ambra, kommer från en väldigt så här, ett hem där en väldigt bråkig skilsmässa har ägt rum och båda föräldrarna har liksom så här spelat ut henne mot den andra, att det har varit liksom knöligt på det sättet liksom. Men de har aldrig gripits för några brott innan. Och framförallt ingen våldsbrott, men det är liksom, de är inte kända hos polisen, men de dricker mycket. Och de tar också droger. Tydligen så var det ganska utbrett i den här stan att man liksom boffar, alltså typ gas från någon slags sprayflaskor. Det gjorde de ganska mycket typ. Och jag vet inte, det är mycket möjligt att de också typ tog andra droger. Men det gjorde de i alla fall. De gör det ganska ofta. De mår dåligt och är typ utagerande. Alla tre har ett självskadebeteende.
Mm.
De gillar också Marilyn Manson. Tror du det skrivs om?
Åh, oh, snark.
Jag vet, det är också så svagt.
Ja, det är verkligen så sjukt svagt.
Ja, ja det är verkligen det. Men så att jag, det finns som sagt inga bilder på dem. Men som jag tolkar dem så är de typ lite så alternativa emo-kids.
Ja.
Alltså det är min egen tolkning av det. Men jag tror typ att det är lite åt det hållet liksom. Så via den här buggade telefonen får man då höra om de här tjejerna liksom prata om det här mordet. Och man griper alla tre. Och när man konfronterar dem med telefoninspelningarna och det faktum att håret man hittade i hennes hand kommer från en av dem. Jag vet inte vem, för det står inte. Nej. Men någon av dem har, det är liksom DNA från en av tjejerna. Och då erkänner de då vad de har gjort. Men de säger att de, först säger de att det är ett mord, alltså att de gjorde det liksom for a game eller for sport. Eller typ att det var, så beskrivs det på engelska liksom. Att det bara var så här,
de typ ville en kul testa, grej. Typ.
Typ. Men snart ändrade de sig och man började då säga att
som att det är så här en bra...
Nej, jag vet. Men de har ju inte, alltså det finns inte, för deras andra alternativ som de säger sen och som är det som har satt sig är att det är ett mord med liksom satanistiskt motiv. Aha. Och först har de då tänkt att mörda den lokala prästen. Men han, de säger, de bara, han är så tjock, vi skulle aldrig kunna göra det. Man bara, okej. Så att det är liksom, då bestämmer de sig för istället för att ta liksom Maria. Liksom. Och kvällen den 6 juni så ringer då Ambra till syster Maria.
Vad hemskt.
Det är hon som ringer henne. Och du vet just det här att hon liksom ber om hjälp.
Så utnyttjar alltså, hennes vänlighet.
Exakt, de går liksom på det som gjorde henne till en supergod person. Är vad de använder sig för att liksom gillra en fälla åt henne. Så de stämmer då träff i den här parken eller utanför den här parken. Och hon är så här, jag har min väska här borta i en kompis bil typ. Så följ med mig så går vi dit liksom. Och när hon då kommer in en bit i parken och lite mer så avlägsen plats så attackeras hon med en tegelsten.
Nej.
Och sen tvingar de henne att stå på knä och medan de liksom misshandlar henne och typ så skriker vidrigheter till henne liksom.
Fan vad hemskt, jag orkar inte.
Milena har en kniv med sig som de tar fram och sen turas de om att knivhugga henne. Och de säger sen att planen var att hugga henne totalt 18 gånger, det vill säga 6 gånger var. Som i 666.
Men gud.
Ja, du fattar. Det är barn. Alltså förstår du vad jag menar liksom. Men sen så råkar någon av dem hugga en gång för mycket så det blir 19. Under hela tiden så ber Maria till Gud och ber också om att han typ, alltså hon ber om att han ska förlåta
dem.
Usch, och säger också att hon förlåter dem typ. Det är så jävla sorgligt. Jag tror ju inte, alltså de här flickorna och deras satanism. Eller fattar du vad jag menar?
Ja, det är liksom efterkonstruktion.
Inte... Nej, jag tror inte att det är en efterkonstruktion. Men du vet, det är ju inte så här... De är ju liksom inte... Jag tror att det är inget satanistiskt ritualmord. Ah, förstår du vad jag menar? Och typ satanismen är ju inte heller typ så här. Liksom. Men när man kollar igenom deras rum och så här, deras liksom, tillhörigheter så hittar man anteckningsböcker där de typ refererar till Satan och liksom ritual. Ah, okay. Alltså du vet, så där liksom. Så de, jag tänker att de kanske beskriver sig själva som satanister till och med. Det vet jag faktiskt inte om de gör. Men det finns liksom, det går hand i hand med bilden av vad satanism är väldigt
absolut.
Mycket. Liksom. Vilket säkert är varför de, alltså deras bild med. Mm. Liksom.
Mm.
De beskriver själva hur det har liksom blivit som en lek för dem typ att så här, sitta och, alltså de pratar om mörka saker. Mm. Liksom. Att de pushat varandra typ att ta det lite längre hela tiden. Du vet att man vill visa sig bara, fast jag är den som är sjukast. Och så bara spinner det vidare. Liksom. Och till slut så sitter de på en liten bar och typ dricker en eftermiddag. Alltså de är också 16 och 17 år gamla. Liksom. Och till slut då så börjar de prata om att de ska mörda någon.
Mm.
Och börja planera det. Liksom. Och Ambra är den personen som beskrivs som att hon leder gruppen. Alltså att hon är liksom bara main person.
Mm.
Men alla är i högsta grad delaktiga. Mm. Liksom. Och initialt så tror polisen att tjejerna haft en äldre man som har varit ledaren som har liksom fått dem att göra det här. Eller åtminstone inspirerat dem till det. Och den teorin verkar komma från två anledningar. Delvis att ett vittne har sett tjejer, säger att de har sett de här tjejerna i en bil med en man under den kvällen.
Mm.
Jag tror aldrig det har kunnat liksom bekräftas. Nej. Typ. Det andra är ju att man helt enkelt inte kan tänka sig att tre tonårsflickor har begått ett liksom satanistiskt motiverat mord på en nunna. Alltså det är liksom
det är
en nunna som har typ tagit hand om. Alltså det är för svårt att greppa liksom. Mm. Men det finns liksom ingen till gärningsman.
Nej.
Det är precis det som har hänt.
Gud vad sjukt.
Och rättegången inleds då i augusti 2001. Och under den perioden så sitter Ambra i cellen bredvid dottern i Novi Gure-fallet.
Nej.
Så det är där, det var då typ
Gud,
så här,
sjukt.
Att du vet att det liksom är i en Irish Times-artikel tror jag det var, att det liksom står så bara, då sitter hon bredvid typ den här personen som bara, som var misstänkt för att tillsammans med sina två tonårskompisar har typ mördat en unna. Man bara, fan vänta, vad sa du nu typ?
Det var sjukt.
Så att de man gör typ en deal som gör att rättsprocessen är väldigt förenklad och därmed förkortad.
Mm.
Jag skulle tro att det beror delvis på att de har erkänt, men också på grund av deras ålder typ. Man tycker väl kanske typ inte att de ska behöva, att det behövs att de ska gå igenom typ en superutdragen rättsprocess.
Nej.
Helt enkelt. Veronica och Milena döms båda två till 8 år och 6 månaders fängelse och åklagaren yrkar på typ 14 eller någonting, tror jag, mer liksom, över 10 åtminstone. Men straffet blir ganska mycket kortare på grund av att man anser att de inte är helt, har varit helt tillräckliga.
Nej.
Att det är typ så, du vet, det är inte att de är så här, de är inte alls tillräckliga, utan det är liksom hälften hälften lite grann.
Mm-hmm.
Men det, man anser åtminstone att det är liksom inte de, att de inte har varit helt friska under den här tiden som det här har hänt, helt enkelt. Partially insane,
okay,
beskrivs det på engelska. Okay. Vilket man ju kan relatera till.
Mm.
Ambra frias först helt och hållet.
Aha.
På grund av alltså att hon, reasons of insanity liksom.
Okay.
Hon, det enda hon ska göra först är att tillbringa 3 år på typ ett behandlingshem för unga vuxna. Men det överklagas förstås och till slut så döms hon till 12 år och 4 månader. Så det är en väldigt stor
skillnad.
Ja, exakt. Och det tror jag helt enkelt är för att hon anses vara ledaren typ. Hon har varit drivande liksom. Och hon är också den personen som faktiskt lockar alltså lockar Maria till parken liksom.
Usch.
Jag vet inte så jävla vadrigt. Även i den domen så anses hon vara inte helt tillräcklig.
Nej.
Eller har varit det i alla fall. Veronica släpps redan 2004, Milena 2006 och Ambra tror jag 2007.
Okay.
Så de sitter ju inte så länge liksom.
Nej.
Och alla tjejer har då fått behandling i fängelset och lyfter typ fram så här, terapin och det som någonting som verkligen har förändrat dem.
Okay.
De verkar inte ha fortsatt på alltså brottets bana.
Nej.
Om man säger. Utan de har bland annat så här, besökt det här klostret som Maria tillhörde.
Mm.
Och åtminstone en av dem har typ träffat hennes systrar. Alltså, nu inser jag att det kanske faktiskt är nunnesystrar och inte hennes biologiska syster antagligen.
Ja.
Men något har blivit förlåtna av dem. Så de verkar liksom ha jobbat ganska mycket på den typen av i den typen av liksom sammanhang typ. Hösten 2005 så inleds, just det, de har båda, alla tre har typ bytt namn och bor i typ så stora städer och typ någon började plugga i under fängelset. Ja, exakt,
liksom.
Precis. Och som sagt, det finns ju inga bilder på dem.
Nej.
Så hösten 2005 så inleds processen att helgon förklara syster Maria Laura Magnetti. Och jag tror, alltså, jag tror att det först är så att man gör en salig förklaring.
Mm. Det är en pojke nu som håller på att bli
en pojke.
Helgon i, förlåt, ja. Precis. Man gör en salig förklaring först.
Vad är det för pojke? Vad har han gjort?
Men det var typ en 12-årig pojke som dog i om han hade typ leukemi eller någonting i tiden. Han ska typ bli alltså något internethelgon typ, men det är påven som gör det. Alltså, men först blir man saligförklarad. Sen så tror jag att man måste uträtta något mirakel efter sin död typ.
Ja, för grejen är att det som har hänt med det här då är att hon har då blivit saligförklarad.
Mm.
Det är klart. Och The Congregation for the Causes of Saints har förklarat henne för henne martyr och valt att bortse från just det där mirakelgrejen.
Okay, okay.
För jag var sådär, setting aside the miracle thing. Typ, så stod det inte. Men du fattar, jag bara, vad är det för mirakel?
Nej, precis.
Okej, så man måste, förlåt, men vad är det för krav?
Men,
det räcker inte att du har gjort världens bästa saker under ditt liv.
Nej.
Du måste komma tillbaka och göra ett mirakel när du är död. Men det har de då valt att bortse från här. Och den 19 juni i år, det kanske är samtidigt, så deklarerar då påven att Maria Laura Magnetti är, alltså hon är martyr. Liksom. Mm. Och nästa år, den 6 juni 2021, alltså 21 år efter hon mördades, så ska hon officiellt helgonförklaras.
Mm.
Jag har läst massor av La Repubblica artiklar om mordet, men också på The Guardian. En artikel skriven av Rory Carroll som är sammanfattande. Mm. Liksom. En artikel på Il Giornale med rubriken La Killer di Suor Maria Avella Uccisa Mi ha salvata la vita. Vilket rakt upp ner typ betyder så här: mordet på Maria förändrar mitt liv. Alltså att hon bara, jag är typ tacksam för att det blev lite grovt alltihopa. Mm. Men att hon bara, ja, vi som sagt, vi fick sin terapi i fängelset sådär. Så jag har lagt om hela mitt liv. Okay. Men det är väl ändå kanske inte en typ en supersoft rubrik att läsa som anhörig.
Nej.
Sen har jag läst lite om det här med den här helgonförklaringen, va, på lite olika katolska nyhetssajter.
Spännande.
Framförallt Agencia Fides, som kanske är en katolsk nyhetsbyrå. Och deras artikel Sister Maria Laura Mainetti, educator of young people, killed while forgiving her murderers, will be blessed.
Alltså,
och sen så har jag också läst Wikipedia förstås.
Mm. Tack snälla, gud vad hemskt.
Det är fruktansvärt.
Så sorgligt.
Det är så jävla sorgligt. Usch. Hon verkar vara en jättesöt person.
Men nu blir hon helgon. Det är väl typ det största man kan bli som nunna, tänker jag.
Ja, jag trodde typ inte ens att de... Alltså jag trodde att fönstret för helgon hade liksom stängt. Så att de var så här, nu kanske vi inte kommer att ha några nya. Men det verkar ändå...
Please, katolska kyrkan. De kommer aldrig stänga det fönstret.
Det är verkligen, alltså det är deras tagline. Katolska kyrkan, vi kör på.
Tack för den här veckan.
Japp.
Som sagt, kolla in i podstore.se/mordmotmord.
Japp.
Ass fina grejer.
Japp.
Gå med i vår Facebookgrupp.
Japp.
Bli medlem på Podplay så får du lyssna på mordmotmord på tisdagar istället för onsdagar.
Önska fall på Instagram @sanelanna @karinandre.
Det var väl det, eller?
Det var väl verkligen det. Gud, den här listan börjar bli så lång.
Ja, ah, älskar det.
Älskar det.
Älskar långa listor.
Älskar information. Hej då!
Hej då!